Tack så mycket. Thank you very much. Idag ska vi fortsätta vår predikoserie om möten med Jesus i Johannesevangeliet. Och när vi läser evangelierna så kan det vara bra att komma ihåg att vi inte läser några vanliga biografier. Och det är inga kursböcker i historia heller. Texterna påminner snarare om en resa där vi får möta en person. Den är Jesus som säger kom, följ med och se. Och för varje möte, ju närmare vi kommer Jesus, desto mer får vi se vem han är. Och mötet för dagens predikan sker på ett bröllop. Så låt oss börja med att läsa texten. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut. Och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod 6 stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier. Vart och ett rymde omkring 100 liter. Jesus sa, fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredd. Sen sa han, ös upp och bär fram det till bröllopsvärden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom man inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre. När gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Jesus är alltså på bröllop i en liten by. Med sin mamma, sina bröder och några lärjungar. Och det står att det var där som Jesus gjorde sitt första tecken. Och redan i inledningen så hintar Johannes om vad tecknet pekar på. När han skriver att bröllopet hölls på tredje dagen. Får det er att tänka på någon annan händelse i Bibeln. Jesu död och uppståndelse, eller hur? Och att Johannes kopplar ihop bröllopet i Kana med uppståndelsen, det är knappast någon slump. Men vi kommer att återkomma till det här med tecknet lite senare. För jag tänkte börja i det lite mer jordnära. Alltså vad Jesus gjorde för människorna på bröllopet där och då. Det är alltså 2 unga människor som ska gifta sig. Kanske är de i tonåren. Och bröllop är ju stora händelser. Kanske särskilt bland judarna. Deras bröllop varade i flera dagar. Men det uppstår en katastrof. Vinet tar slut. För vissa av oss verkar det kanske inte så farligt. Men för dem var det väldigt skamfyllt. Ett totalt misslyckande som värld. Jag vet inte vad man ska jämföra det med. Men kanske att kycklingen ni serverar är dålig. Och bröllopsgästerna blir magsjuka. Det skulle man nog få höra resten av livet. Så den viktigaste händelsen i dessa unga människors liv håller på att bli en skamfylld dag. Och skam är ingen bra start på ett äktenskap. Och om man läser texten från brudparets perspektiv så blir det en historia om hur Jesus upprättar dem från skam. Till och med utan att de själva vet om det. För det är bara Maria, lärjungarna och tjänarna som känner till vad som pågår bakom kulisserna. Och vad gör Jesus med vår skam? Och han förvandlar den till glädje. Till fest och skratt. Och om man vill starta en rörelse så är det första intrycket väldigt avgörande. Det är liksom det som fastnar hos folk. Och Jesus valde att inleda sin verksamhet med just fest och glädje. Evangelium betyder ju glädjebud. Han räddar ett bröllop, två ungdomar i en liten by. Han vänder hotet om att behöva stå där med skam till ett budskap om glädje. Så det är ett av budskapen vi kan ta till oss. Om vi försöker hålla uppe skenet inför andra. Eller om vi är rädda för att liksom bli avslöjade. Att våra misslyckanden ska dras fram i ljuset. Då kan den här berättelsen vara nyttig att ta till sig. Jesus visar oss nämligen vem Gud är. Gud är den som vill klä oss i vår nakenhet och skam. Och just det här med skam och känslan av nakenhet, det är något som folk har dragits med i alla tider. Ända sedan Adam och Evas tid. När de äter den förbjudna frukten så inser de plötsligt att de är nakna. Deras första reaktion är att försöka skyla sin skam med det som finns till hands. Det enda de hittar är lite fikonlöv. Och när Gud kommer gående i kvällsvinden så springer de och gömmer sig. Det är precis det här som skammen gör med oss. Den får oss att vilja dölja de vi verkligen är bakom falska masker. Och ibland tror jag att skammen kan göra oss så rädda att vi till och med vill gömma oss för Gud. Men Gud ser Adam och Eva och klär dem i deras nakenhet. Även Kristus låter oss ikläda oss honom när vi döps in i Kristus själv. Så om du bär på skam, kanske något som du aldrig har berättat för någon, så kom ihåg att Gud vill klä dig. Jesus är våra nya kläder. Livet i Kristus, alltså när vi går tillsammans med Gud, med Jesus, det är en slags bröllopsdräkt. För det är ett bröllop, det är till en bröllopsfest Gud har bjudit in oss. Men åter till bröllopet i Kana. Vi har alltså sett hur Jesus räddar brudparet från skam. Och nu ska vi ta oss an det här med Jesu tecken. I de andra evangelierna så används ordet underverk. Men Johannes väljer att kalla Jesu under för tecken. Så vad är ett tecken? Ofta är det något som gör oss uppmärksamma på någonting. Som en skylt till exempel. Vi kan även teckna med vår kropp. Vi kan peka eller använda teckenspråk. Och ett annat exempel är det här ett japanskt tecken som betyder just tecken. Och lite som våra bokstäver tillsammans bildar ett ord, så bildar de här sex strecken ett tecken. Och Jesu tecken i Kana består också av flera delar. Vi har bröllop som äger rum på den tredje dagen. Vi har Jesu mor, figurer som bröllopsvärden, brudgummen och vatten som blir till vin. Och det är när alla de här delarna, de här strecken, kommer samman och bildar en helhet som vi ser vad tecknet föreställer. Och vad eller vem det pekar på. Jesus visar oss vem man är, vem Gud är. Så låt oss ta en titt på bröllopet i Kanas beståndsdelar. Tecknets olika streck. Och vi kan börja med bröllopet. Det är ju själva startskottet på ett äktenskap. Och i Bibeln används äktenskapet som en symbol för relationen mellan Gud och hans folk. Och i Gamla testamentet beskriver Gud sig själv som en brudgum. Han räddar sitt folk från Egypten. Och så liksom friar han till dem ute i öknen via Mose. Och israeliterna, de svarar ja och lovar att vara trogna mot Gud. Det målas upp en slags kärleksrelation här. Men tyvärr är det bara en part i relationen som är trogen. För israeliterna börjar genast tillbe en massa andra gudar. Och det här bröllopstemat, det fortsätter i Nya testamentet. Jesus liknar faktiskt himmelriket vid en kung som håller bröllop för sin son. Så Jesus tar alltså på sig den här rollen som brudgummen, den roll Gud har haft i Gamla testamentet. Och höjdpunkten för det här bröllopstemat, det hittar vi i Uppenbarelseboken. Så jag tänkte att vi kan läsa några verser därifrån. Och vi kommer in i slutscenerna när all världens ondska besegras. Och Johannes liksom hör någon slags röst från himlen. Halleluja! Herren vår Gud, allhärskaren, är nu konung. Låt oss vara glada och jubla och ge honom vår hyllning. Till tiden har kommit för lammets bröllop. Lammet, det slaktade lammet, alltså Jesus. Och hans brud har gjort sig redo. Bruden är alla kristna. Kyrkan, Guds folk. Hon har fått rätt att klä sig i skinande vitt linnetyg, vår bröllopsdräkt. Ty linnetyget är de heligas rättfärdiga gärningar. Och ängeln sa till mig, skriv, saliga de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Så vi har alltså kyrkan och alla kristna som bruden. Och Jesus som vår brudgum. Det kan låta lite konstigt i våra öron. Men jag tror ändå att bilden ger oss en liten glimt av vad det eviga livet innebär. För vad händer när en man och kvinna förenas och blir ett, som det heter? Jo, det uppstår liv. Barn, nästa generation. Det enda sättet den framtida mänsklighet kan uppstå är i den här föreningen. Där äktenskapet blir en slags ram. Och på samma sätt är det endast när Jesus förenar sig med oss, när vi blir ett med Kristus, som det eviga livet blir verklighet. Det är den framtiden bröllopet pekar fram emot. Ett liv med Jesus som erbjuds redan här och nu. Så det var lite om Kristus som vår brudgum. Ett av strecken, om ni så vill, i Jesu tecken. Och vi kör vidare direkt med nästa streck. Nämligen vattnet som blir till vin. Vinet på bröllopet i Kana tar alltså slut. Och Jesu mor säger till Jesus: de har inget vin. Då ber Jesus tjänarna att fylla 6 stora stenkärl till reningsceremonier med vatten. Och de här stenkärlen har jag nog ägnat lite för mycket tid åt. Det råder lite delade meningar om dem. Vissa tror att antalet inte har någon direkt betydelse. Att det helt enkelt bara var 6 stycken. Och det är möjligt att det är så. Men jag har svårt att tro att Johannes skulle nämna antalet utan något verkligt syfte. Hänger ni med? Johannes hade något slags syfte, tror jag, med att han nämner att det är just 6 stycken stora stenkärl här. För talet 7 brukar stå för fullkomlighet i Bibeln. Så att det är just 6 stycken reningskärl. Ett sätt att säga att de är otillräckliga. Men frågan är på vilket sätt de är otillräckliga. För Jesus lär knappast och tyckte att det var något fel med judarnas reningslagar. Det var ju Gud som hade gett dem lagen när han liksom friade till dem där ute i öknen. Så vi borde fundera på vad lagen egentligen gjorde. Den visade folket hur de skulle leva inför Gud. Och den pekade även ut vad som är fel, vad som är synd. Men lagen är otillräcklig för att utplåna och göra oss fria från synden. Det är därför Jesus kommer, för att uppfylla lagen med sig själv. Han förvandlar vattnet i våra otillräckliga stenkärl till vin, till levande vatten. Så om du tänker, jag måste bli bättre på att läsa Bibeln. Eller be oftare. Alltså prestera bättre inför Gud. Så kom ihåg att du har bara 6 stenkärl med vatten. Som en dag kommer att ta slut. För våra liv här på jorden tar slut en gång. Världen har nämligen inget liv. Den har liv. Världen har nämligen inget vin. Det är fullt av liv däremot. Som tar slut en gång. Men världen har inget vin. Och läkekonsten har inget vin. Konsten och politiken har inte heller något vin. Världen kan inte ge oss det vin som vi alla innerst inne behöver. Jesus som har vinet. Och han vill fylla våra stenkärl till bredden, som det står. Och han visar därmed att han inte bara är vår sanna brudgum, utan även den sanna bröllopsvärden som serverar det bästa vinet. För vad är det vi säger när vi firar Herrens måltid? Kristi blod för dig utgjutet. Så tar vi emot bägaren för att dricka. Kanske var det den bägaren Jesus tänkte på när han svarade sin mor: Låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Han visste vad han behövde göra för att ge sin brud det vin som ger evigt liv. Stunden som han syftar på är hans egen död. Det var ju därför han hade kommit. För att ge sitt liv för sin ständigt otrogna brud. Jesus utgjuter sitt eget blod för vår otrohet. Det är det vinet som har makt att förvandla. Skam till glädje och till och med död till liv. Men åter till bröllopet i Kana, vårt sista streck. Maria, Jesu mor, säger till sin son: de har inget vin. Och trots att Jesus svarar att hans stund inte har kommit än, så agerar hon ändå i tro. Och Jesus utför sitt under genom Marias och tjänarnas tro, genom deras agerande i vardagssysslorna, när de springer fram och tillbaka och hämta vatten från brunnen. Det var 600 liter. Maria säger till tjänarna: gör det han säger åt er. Hon vet inte vad stunden som Jesus pratar om är för något, eller när den ska ske. Men hon känner Jesus. Det är hon som har fött och ammat honom och sett honom växa upp. Hon lever nära honom och litar på honom. Och i det är Maria ett föredöme för oss alla. Och kanske särskilt i vårt böneliv. För precis som Maria inte kände till Jesus stund, så känner vi heller inte till Guds tidtabell. Det kan göra mig lite otålig ibland. Och kanske kan det även väcka tvivel hos oss. Men när livet känns ovisst, och kanske särskilt då, så tror jag att vi måste lyssna på Marias uppmaning. Gör det han säger åt er. För det kan vara så lätt att vi ger Gud en massa tips om hur han bör lösa världens problem. Jag kommer ofta på mig själv att be: Gud, jag ber att du ska göra dittan eller dattan. Och det är inget fel med att komma med våra önskningar inför Gud. Han uppmanar oss att göra det. Men kanske vi själva verket är lika ovetande som bröllopsvärden och brudgummen i Kana om hur Gud arbetar bakom kulisserna. I det fördolda. Och därför är det nog just vår vinbrist som är det bästa vi kan komma med inför Gud. För Jesus är den som förvandlar vårt vatten till vin. Och om en liten stund så ska vi fira Herrens måltid med bröd och vin. Och jag hoppas att tecknet i Kana har hjälpt dig att se lite mer vem Jesus är och bilden han målar upp av Guds rike och det eviga livet. Kristus dukar upp till bröllopsfest, lammets bröllopsmåltid, där han själv är bröllopsvärd. Kristus är även brudgummen som älskar sin brud. Han offrar sitt eget liv för att ge oss våra bröllopsdräkter, då vi får ikläda oss Kristus i dopet. Och han ger oss sin kropp och sitt blod genom måltidens bröd och vin. Och om det är något som tynger dig, eller kanske något som du skäms för, Så kom ihåg att Jesus vill vända både vår sorg och skam till glädje. Men ibland kan åtminstone jag uppleva att det är något inom mig som inte riktigt vill släppa in Jesus i alla delar av livet. Och jag undrar om det inte är just min skam över min skuld som stretar emot. En känsla av att jag inte förtjänar den där bröllopsdräkten. Att jag inte är god nog i Guds ögon. Som vi läste i Uppenbarelseboken. Bruden har fått rätten att klä sig i det vita linnetyget. Bröllopsdräkten, livet i Kristus, det är en gåva till alla oss som inte förtjänar den. Så idag skulle jag vilja uppmuntra er att komma till nattvarden med den enkla bönen. Gud, jag har inget vin. För Jesus är verklig föda och verklig dryck. Han förvandlar våra otillräckliga stenkärl med vatten till kärl fyllda till bredden med det godaste vin. Kanske måste vi, ja, och det gjorde han på korset. Det är där han förvandlar vårt vatten till vin. Det är där vi ser tydligast vem Gud är. Och kanske måste vi påminnas om döden för att förstå att livet är så mycket större än det vi lever mellan födelse och död. För bortom korset väntar hoppet om tredje dagens uppståndelse och det vin som ger evigt liv. Amen.